Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Det var kanske, vad skulle det nu ha varit, kanske 3 veckor sedan så hade jag en debatt här i Slaget och då diskuterade vi Storbritanniens då mera prins Andrew, som nu bara Andrew. Och då handlade det väldigt mycket om Epstein-skandalen och prinsens samröre med honom. I kände då av att en av de här Epsteins offer hade gett ut en bok postumt. Och det där, det lyfte då den här saken till ytan på nytt och ledde till sen faktiskt att prinsen miste sin titel. Nu ska det handla om Epstein igen, men ur en annan synvinkel. Nämligen i USA så kokar det kring den här Epstein-filerna som de kallas. Att den här avlidna sexbrottningen Jeffrey Epstein kände Trump, så det är nog känt sedan länge. Men vad visste Trump om Epsteins sex-trafficking med minderåriga flickor? Och vad avslöjar de här Epstein-dokumenten om männens relation? Nästa vecka ska i alla fall representanthuset i USA, då, USAs kongress, rösta om huruvida alla de här dokumenten bör ges offentlighet. Vad händer då? Vad händer i den här omröstningen och vad händer om det ges offentlighet? Hur ställer sig Trumps mest trogna väljarbas i den här frågan om de här Epstein-filerna? Det ska vi diskutera här idag och vi ska göra det så enkelt som möjligt så att var och en kan följa med den här otroliga historien som utvecklar sig här på olika kontinenter tydligen. Daniel Olin är med mig här, tidigare USA-korrespondent. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Nicolas Kujala är också här, USA-kännare, USA-medborgare och dessutom ordförande för Democrats Abroad Finland. Välkommen.
Tack.
Ja, hur ska vi göra det här nu så att det är faktiskt så enkelt att inte alla trillar? Det kommer att vimla av namn i den här sändningen kan jag säga. Men vi börjar väl så här. Kort, om någon nu har missat, alltså Jeffrey Epstein, sexbrottsling. Han höll sig med ett hov av sådana minderåriga flickor, unga kvinnor, som han använde för att nå maktposition och som tjäna pengar på också, sälja till rika affärsmän som bland annat besökte honom på en ö som han hade där det var då fanns mycket av de här unga damerna. Och sen så blev han dömd faktiskt i fängelse och det visar sig att i USA så har man ju följt med det här länge. Det finns alltså dokument, han har varit under övervakning under 10 års tid ungefär, så det finns en massa dokument om den här Jeffrey Epstein. Så dömdes han till fängelse och för att göra en lång historia riktigt enkel och kort så han begick sen självmord i fängelse, eller gjorde han det? För att det finns många som menar att det kanske inte var självmord. Det har vi inget svar på här idag. Men när Donald Trump då ställde upp i presidentvalet för andra gången så ett av de där riktigt bärande punkterna i hans program var att om han blir vald så han ser minsann till att de här Epstein-filerna släpps. För att det var ju ett led i jakten också på demokrater som man påstod att Bill Clinton och alla möjliga andra inflytelserika personer skulle ha haft kontakter med Epstein. Nu är han president och inga dokument har släppts med flit eller sådär. Men det har läckt dokument i alla ställen. Nu har jag dragit ihop det i ett nötskal så att den som inte har följt med det här vet ungefär var vi befinner oss. Nu går diskussionens vågar heta i USA. Jag märkte att alla media är på det här just nu och det börjar verkligen hända någonting för att tydligen så finns det många också republikanska inflytelserika personer och representanter som nu svänger i den frågan så att de faktiskt också kräver att de här dokumenten släpps. Beskriver det här nu ungefär korrekt? Vad säger Daniel Olin?
Jag tycker att det gör det. Det är ett nötskal. Och det som kanske jag kan tillägga ännu här, 2 saker. Jeffrey Epstein, han var en sexbrottsling. Han
Ja.
Han våldtog minderåriga, men han var också en väldigt rik person och en av, han kallades för en av världens bästa skatteexperter. Det var lite hur man kringgår skatte. Och det han hade var ett enormt nätverk med framgångsrika, inflytelserika personer, inte i USA utanför USAs gränser. Det var väldigt många människor som kände honom. Bill Clinton kan vi nämna, Trump och många andra, Andrew som och prins Andrew som inte längre är prins och så vidare. Två, den här frågan är ju nu på ytan, men, och det är nu som de amerikanska medierna, framförallt de som är på vänsterkanten eller i mitten eller vänster bevakar det här. Fox News, höger, har inte lyft upp det här lika mycket, för det här är en ganska pinsam affär för, och inte så lite heller för Trump. Men det som är intressant tycker jag med Epstein är att det har bubblat under ytan väldigt länge. Jag minns Republikanernas partikonvent för ett år sedan på sommaren, så där diskuterade partidelegaterna, alla de som besökte Milwaukee, Epstein var en större fråga för dem, Epstein-filerna, än Ukraina eller utrikespolitik, utan det här är någonting som har bubblat under ytan, framför allt bland Trumps kärnväljare, och det är liksom egentligen bakgrunden till att det nu kokar.
Men varför? Alltså Ukraina och alla möjliga stora frågor och fred i Mellanöstern och Trump som skryter med att hur många fredsavtal han har fått i stånd och överdriver lite där också mellanåt. Men varför är den här frågan nu den som är så viktig? Hur analyserar du, Nicolas Kujala, det?
No, överlag så brukar utrikespolitiken inte kanske vara det nummer ett för en väljare i USA. Det brukar vara ganska lågt faktiskt på listan. Man pratar mycket om inflation och ekonomi och arbetsplatser och sånt. Och det brukar väga ganska högt. Men de här Epstein-files, så de har nog fått mycket fart. Och jag tror att båda sidorna kanske känner att den andra sidan så ledande personer finns på de där listorna, och då kanske man gynnas av att de där namnen som finns i de här olika filerna så kommer ut. Och där finns ju exakt de här namnen som har nu redan hit slängts ut i den här diskussionen, och många andra garanterat. Och där så efter sen diskussionen att vad gör man med den där informationen? Att nu är det förstås olika diskussioner säkert i olika bubblor att vad man ska sen göra med de här människorna, och faktum är ju det att president Trump är ju redan dömd i rätten till en hel del brott, och trots det så är han president, och sen kan man ju diskutera liksom att vilka orsaker här presidenten tidigare måste avgå eller har röstats ut från Vita huset, och att är det här liksom på den nivån, och jag vågar påstå att många demokrater tänker att det här är liksom på den nivån att Trump kanske inte får hålla sig mer i Vita huset, men det är nog en lång väg dit att man skulle liksom börja snacka om något sånt, att utgångsvägen är ganska exceptionellt. Och det är väldigt exceptionellt egentligen, och därmed tror jag att båda sidorna har haft en tidvis en nytta av att hålla de här liksom framme, och nu börjar man kanske också lite se att folkopinionen så är ju väldigt starkt för att det där publicera de här namnen, de här listorna, man har en viss sympati för dem.
Men varför? Det är just det, alltså, det är det jag är intresserad av, alltså man har sympati för offren. Det sägs, förresten så ska de här offren ha Epsteins offer, det finns en sån här grupp kvinnor då som ibland har träffat pressen, och det ska de visst göra idag också, ska de träffa pressen. Och det har säkert också lite inflytande i hur det går sen. Men jag är intresserad av att hur tänker liksom de här människorna, jag menar, varför var det en valfråga för Trump att då säga att jag, när jag blir president, så släpper jag de här. Vilka röster vann han på att säga det?
Nej, det är kanske intressant om jag svarar på det här sättet, att han lovar en starkare ekonomi, lägre kostnader för medelklassen, för egentligen för alla amerikaner. Och det löfte han inte infria. Han lovar en bättre migrationspolitik. Jo, det kommer inte så mycket. Det kommer egentligen inga illegala migranter in till USA just nu. Men det kommer det inte heller i slutskedet av Bidens tid. Och sen har han lovat mycket annat som han inte heller har hållit. Men det har liksom runnit av honom. Det har inte påverkat honom så mycket. Även om man lite ser nu i USA att också Trump väljer börja fundera att hej, det har gått 9 månader, det är fortfarande lika dyrt, till och med lite dyrare än det var i januari. Men det här är en fråga som är förmodligen det största testet för Trump under hans andra period i Vita huset som president.
Och det kan ju säga att han har varit jätteokonsekvent i den här frågan. Att så där, först tycker han att man skulle publicera de här fiverna och sen så har det varit lite så att ja, vi kanske inte publicerar de här fiverna och sen är fiverna inte, de finns inte mer och sen är fiverna, de är inte sanning. Så kanske om man liksom ser på en lite längre perspektiv på hur Trump har pratat om de här fiverna så vet man inte kanske riktigt exakt vad hans åsikt är, för han har haft åsikterna för, emot, de finns inte och det som finns där så det stämmer inte. Så kanske man inte riktigt heller vet att nu vart står han där egentligen, men det var ganska klart att han höll igår ett kort tillfälle med pressen där han undertecknade nya budgeten, budgetlagen och då tog han nog inte alls upp det här där, men han verkar inte vara så här. Han var på ganska dåligt humör så att jag tänker mig att det här kommer lite under huden på honom, men jag tror också det att han har säkert tänkt att de här representanterna i representanthuset i senaten som har väldigt länge tolererat honom och hållits med honom oberoende vad det är. Mm. Att de nog ännu också, de har majoritet där, de nog ännu också. Men nu börjar vi se människor som har varit väldigt, väldigt trogna honom. Marjorie Taylor Greene till exempel. Och hon vänder ju nu på nästan allting. Mm. Att det är liksom, han börjar förlora vissa av de här ganska trogna representanterna där. Och det här var kanske det var en liten risk han tog med att ta de här fram också. Att han tänker att oberoende vad som finns där, vad som gör där, så hans understödare, hans de här trognaste närkretsen kommer att stödja honom oberoende vad som helst.
Och det är ju en sak att säga att jag vill ha fred på jorden. Till och med en Trump-maga-anhängare förstår att det tar tid att skapa fred. Och att säga att det blir en bättre ekonomi, så då kan alltid säga att vi får vänta ännu lite till, vi är på god väg. Men att säga att när jag blir president, välmedig president, så kommer jag att publicera Epstein-files. Och nu har det gått 9 månader och vi har inte sett de här filesen överhuvudtaget. Eller de har läckt ut, men det är inte Trump som har publicerat dem. Och sen så sa de efter, var det första eller andra månaden, att jo, nu är de på justitieministerns bord och hon kommer att publicera det. Och så säger hon att hon har det på bordet och hon tittar på dem. Egentligen finns det ingenting där. Och så säger man, ger man ut någon form av konstigt uttalande som inte säger någonting alls. Och då blir ju alla de här MAGA-anhängarna. Men vänta nu, du lovar ju de här att publicera de här och offentliggöra dem. Och ni har dem, men ni gör inte. Och då börjar de här konspirationsteoretikerna, de kommer upp i varv. Och det är ju någonting som är så stort i USA som vi kanske har svårt att förstå här i Finland. Som
vilka då?
Konspirationerna och den här tanken om the deep state. Mm. Om att det finns någon annan som styr. Om att det finns en pedofilring dit Joe Biden hörde. Och
pizzeria,
George Soros hörde.
Nära Vita huset.
Precis, den här pizzerian. Den är egentligen inte nära Vita huset, den är några kilometer. Jag har varit i den här pizzerian, det är jättegoda pizzor där. Och de har pingisbord som man kan spela. Och historien här, den som kommer ganska ofta upp i rapporteringen, att för 10 år sedan gick en man från West Virginia till den här pizzerian med en AR-15 halvautomatisk vapen och började skjuta, för han var övertygad om att i pizzerians källare finns det en pedofilring, där är barn inlåsta och det är demokratiska politiker som håller dem inlåsta, för man vet att många demokratiska politiker går just i den här pizzerian eftersom de har goda pizzor. Och det här är bara ett litet exempel av många som finns, och det är kanske ibland lite svårt att förstås för en finländare. Jag måste säga att jag var själv som USA-korrespondent lite överraskad om det här, att man ifrågasätter så mycket.
No, jag tänker, du nämnde Marjorie Taylor Greene och det där, hon är ju en sån här, hon blev invald då som, hon var ju en konspirationsteoretiker av rang och QAnon, den här QAnon eller hur det ska uttalas, det här, alltså hon hörde till den falangen. Och de har ju just lyft fram väldigt mycket det här med deep state och sexpedofilringar av mäktiga män som håller sig med barnslavar och gud vet vad. Och som sagt, nu har hon svängt och hon är en av dem som vill att de här filerna ska ges. Nå, hon är inte den enda, det finns några till, och jag sa här i början av sin att det kommer att vimla av namn här. Det som slår mig är att här är många kvinnor. Alltså Lauren Boebert, eller hur det ska...
Robert,
Boebert, okej, okay, från Colorado. Stark sån här MAGA bak, Make America Great Again, sån här bas. Väldigt lojal mot Trump tidigare. Henne lär Trump ska ha ringt upp här för att försöka vädja till henne att hon inte ska gå med i demokraternas krav på att ge ut de här filerna.
Alltså bakgrunden till det här är det att för att kunna ge ut den här filen så måste man stifta en lag.
Mm.
Och nu har republikanerna majoritet i båda kamrarna, både representanthuset och senaten. Och för att de ska kunna det här ska gå igenom i representanthuset, så behöver också några republikanska kongressledamöter gå med i demokraternas förslag och alltså stå bakom precis. Den här lagen. Ja. Och sen efter det ska det gå till senaten och då behöver man, är det fyra kanske, fyra stycken republikaner, fyra, fem republikaner att
backa. Det är ju spekulationer kanske då i senaten att kommer det behöva 60,
jo,
60 röster där, så då behöver man liksom vända ganska många redan.
Men nu om vi tittar på först på representanthuset, så där är liksom då fyra stycken och då är Lauren Boebert en av dem.
Nancy Mace en annan.
Jo, och de är en av dem som då stöder den här lagen. Mm. Och det betyder ju då att om det här går igenom så går det sen till senaten och sen ska det ännu gå till Trump. Men att det kan ju vara att det blir då offentligt. Jag menar, Trump kanske inte vill underteckna det, men han kanske vill tvungen att göra det. Jag vet inte hur han tänker. Men det är så intressant att han inte bara ringt den här Lauren Boebert. Hon har också tagit med henne till Situation Room i Vita huset. Alltså där som man trycker på knapparna när USA krigar mot andra länder, där man sitter det, om vi kan ha den här bilderna från när man tog Osama bin Laden. Så det var Situation Room, så dit bjöd han in henne, för det är ju en, alltså, jag kan tänka mig att man också som representant, kongressledamot blir ganska imponerad att gå in i det här rummet när man vet vad som har hänt där. Så det här visar ju att Trump börjar bli desperat.
Mm. Han hade också fixat till så att hon träffade den här Pam Bondi som ju är den här justitie
ministern
ja. Och det där, alltså trycka på det sättet, men tydligen är det en stark person den här Lauren Boebert, för hon vek sig inte. Och det där, den här Nancy Mace som igen är från South Carolina, hon lär ska ha skrivit till Trump en lång förklaring till varför hon kan inte nu rösta på annat sätt än just med det här, hon vill ha den här lagen.
Ja, för hon har blivit våldtagen som ung kvinna. Ja. Hon har ofta lyfter fram att just våldet mot kvinnor som hon som Nancy Mace.
Men samma har den här Lauren Boebert också, har hon skrivit. Jag var djupt inne i det här igår kväll, när jag läste det här i sin självbiografi, som han skriver om sin besvärliga uppväxt med en mamma som flyttade runt i landet och bodde ihop med olika män som också inte... Alltså det har tydligen hänt allt möjligt där också.
Men jag kan trösta dig, Bettina, du är inte lika djupt inne som väldigt många amerikaner som har i åratal grävt sig ner i den här Epstein-gruppen. Och nu så vill de komma upp och ha liksom svaren, för att det här är någonting som engagerar väldigt många, framförallt det här med vem som styr egentligen, vem som bestämmer, vem som drar i vilket tråd, och det här att man inte riktigt litar på myndigheterna, på beslutsfattarna, man tror att det är mäktiga män som egentligen fattar alla beslut, och det här lever nog starkt.
Men alltså, förklara då, är det så att Trump riskerar, om han inte ger efter för de här kraven, så riskerar han att falla inom ramen just för de här mäktiga männen som styr, som också har hemligheter?
Nu kan man ju kanske säga så att Trump brukar gilla, han ser ju sig själv som en, liksom. Han är lite ovanför för resten, och han söker sig till sånt gäng som liksom han känner att det är på samma nivå, eller liksom sånt, kanske sen på andra sidan sånt som han kan kontrollera lätt, och då kanske man liksom faller ganska långt in i den här ramen. Men det som man nog kanske kan säga om att varför kanske liksom just nu i representanthuset så börjar sakerna hända med ganska liksom stormig fart, är ju det att där är ganska många ledamöter som alla representanthuset som ska stå upp för val nästa år. Mm. Och med tanke på hur valet gick nu i november i USA, så tror jag det är ganska många, speciellt republikaner, som sitter lite och skakar och funderar att hur kommer det att gå om ett år om vi börjar få saker gjort? Och representanthuset har ju jobbat mindre än 10 dagar sen sommaren. De har ju suttit på semester hela hösten egentligen nu, och för diverse olika orsaker. Och man kan spekulera om det här är en av orsakerna för man hör på här i 6-7 veckor och inte hade något på gång. Men det där är ganska många nu som måste se på folkopinionen, måste se på hur tänker väljarna i mitt distrikt om den här saken, för att det här är nu stora nationella nyheter som kommer att dominera. Och börjar man liksom fundera där att kanske det är bättre att inte ha Trumps stöd i det här valet än att nu liksom ännu bunkra sig hit. Trump kommer inte att vara uppstöd om 3 år. Att måste man börja se på framtiden, och jag tror att den där framtidsinsynen kommer att börja synas mera. Jag tror nog liksom att det kanske finns någon som tänker att jo, Trump kommer att ställa upp igen, men det kommer han inte att göra, och jag tror att ganska starkt kommer vissa människor att reagera till det här. Och då har vi ju snackat om att till och med tiotals republikaner i den här själva omröstningen nästa vecka skulle då vända.
Mm.
För att de måste så småningom börja fundera på deras val om ett år. Och de kan inte göra helt vad som helst för Trumps del, för de kommer att förlora.
Och Trump har en ganska svår balansgång här, för Trump har ju alltid profilerat sig som anti-etablissemanget. Han kommer utifrån, han är inte en del av de här politikerna som har funnits varit i Washington DC i åratal. Och det är någonting som hans väljarkår gillar, att han är en, liksom, kommer utifrån, han är en businessman, en väldigt rik person som ska driva USA som en vd för ett större företag. Men samtidigt är ju Trump också en produkt av New York. Mm. Det är hans hemstad, och där var också Jeffrey Epstein, och de kände ju varandra på 80-90-talet ända fram till 2003-2004, då bröts kontakten. Så han är å ena sidan är han ju liksom en del av dessa Epstein-stormrika människor, men å andra sidan vill han vara den här utomstående anti-etablissemang, inte alls en del av det här, och säga att det är egentligen bara demokrater som har sysslat med det här. Om han nu själv finns med på listorna och det kommer fram att han nog visste vad som för sig gick i Epsteins hus, både i New York och i Karibien, så är det här nog väldigt illa, och då kan det vara att opinionen också vänder.
No, ett av de här läckta e-postmeddelande är ju ett just från Epstein, där det står att Trump visste nog vad som för sig gick, eller kände till om de här unga kvinnorna alltså. Och det är ett av de här som läckte. Men om vi nu tänker på att det finns alltså, det finns tiotusentals dokument i de här filerna. Alltså det är såna enorma mängder av alla sorter. Och det som demokraterna läckte, eller jag vet inte varifrån de har fått det, men som de läckte, så det var alltså en handfull här nu, det igår eller förrgår. Vad berättar det här om alltså, att man ger så här, de kunde ju också, om de fick tag på allt, släppa rubbe.
Mm.
Varför tror ni att de gjorde så här?
Nu, enligt min förståelse, så har inte det här Justice Department gett allting åt det här House Oversight Committee ännu. Vilket då liksom representanthusets kommitté som håller på att behandla det här, så har fått åtminstone en del. Och med vetavigen så har nog alla de här publicerats och läckts ut nu.
Alltså republikanerna svarar med att läcka 20 000 eller någonting.
Och det är det här som alltså finns i representanthusets behandling. Behandling som tidigare inte har läckts, men att det tog det finnas då jättemycket mer ännu där på ministeriets sida, som då Pam Bondi för tillfället förvaltar tillsammans med Cash Patel, som är då FBI-direktören, och det där. Och de har också haft väldigt okonsekvent kommunikation om att vad som finns där, och om de finns. No, de kanske medier nog att det finns, men att det har varit ganska sådär, ja, som det kom här tidigare fram det där, att ja, inte finns det riktigt något där.
Ena dagen har man dem, och nästa dag har man inte de där filerna. Men det som är ju också intressant i det här, att vi vet inte vad allt det finns om Trump, men det finns också demokratiska politiker som finns och figurerar i de här dokumenten. Så det här kan också vara väldigt illa för det demokratiska partiet, och nu kommer fram att jag har inte kastat ut namn, för det är bara spekulationer, men ändå, så det här är liksom, berör båda partierna, så därför är det en så känslig fråga och så svår fråga att hur man riktigt ska balansera. Men frågan är ju förstås nu, att kommer demokraterna sätta in sin stöd? Nu har de 9 månader ganska långt liksom inte kunnat riktigt ta den där fighten med Trump, eftersom han har så mycket makt nu och är så stark. Den här shutdownen av kongressen visst, men sen kan man ju ifrågasätta sig, det är en annan diskussion, att hur man sen lyckades öppna det igen, vem som vann där. Men vågar nu demokraterna sätta in den där stöten?
Jag tänkte att den här Trumps trofasta, den här väljarskala som ofta kallas för MAGA, alltså MAGA base, den här Make America Great Again, den här basen. No, bland den som jag nu har förstått saker rätt, så finns det ändå väldigt mycket av sån här moral, etik, kristna värderingar, kärnfamiljen och så, eller det är åtminstone det man flaggar utåt. Nu funderar jag, att är det därför just en sån här moral-etisk fråga som sexuella övergrepp, trafficking av unga kvinnor, är det därför den väcker så stort intresse också, förutom det här deep state
Det är lite svårt, det är lite svårt att säga att vart man drar gränsen där. Mm. Att jag tror det är ganska individuellt att det där man kan ta ett annat exempel. Man pratar mycket om man är pro-life, men sen har man till exempel inget problem med att begränsa vapen som används för att döda barn i skolor. Och det här är liksom, det finns mycket igen som inte kanske är så konsekvent när det kommer till värdegrunden där. Det kan riktigt bra hända nog att det här är en av de där sakerna där. Men jag tror överlag liksom att människorna har lite av en sån här law and order-tankesätt i USA. Man tänker att det finns lagar och de ska följas. Och sen om man inte följer dem så ska man få en dom. Och i det här fallet så finns det en lång lista med människor som då ska få sin dom. Och det där, och det hjälper förstås på den här magabasen att det spekuleras med namn som Clinton, som nämndes här tidigare, att det där, och det använder man ganska hårt som ett slagträ, att titta nu på de här som finns där, att visa nu vem alla andra finns där också, för att ta bort de här människorna som då inom situationstecken avgudas av demokraterna, och där liksom tror jag att människor har lite olika motiv att varför inte, att varför de borde eller inte borde det publiceras, men att vi snackar nog senaste opinionen, att snackar ungefär 3/4 av befolkningen, och det är ganska jämnt mellan partibasen faktiskt, och det här är en ganska sådär sällsynt fråga. Det är ganska sällsynt att säga både demokrater och republikaner, människor som identifierar sig med de här partierna, så skulle vara av samma åsikt i något så här starkt åtminstone.
Och du frågar Bettina här om just evangelisterna, den kristna högern. Det är ju ganska intressant att de har nu i så många år backat upp Trump, för han är nu kanske inte den som riktigt representerar deras värderingar. Men det handlar ju kort om det att han gör mycket långt det som de vill att han ska göra, och vi kommer till abortfrågan och så vidare. Så han uppfyller deras önskemål. Men när det kommer just till Epstein, om man jämför det här fallet till exempel med de rättsfall och åtal som väcktes mot Trump under Bidens tid i Vita huset. Så där upplever man det var en häxjakt från demokraternas sida. Han är oskyldig, det här är bara någonting som man gör för att stoppa honom. Det var politiskt motiverat. Men nu har vi då alltså ett case där både demokrater och republikaner har varit med och gjort någonting som inte exakt vet vad de har gjort. Så det här berör båda, plus att Trump har sagt att han ska nog offentliggöra det här, och så har han inte gjort det. Så det här är liksom, det skiljer sig lite från de här tidigare rättsfallen, och därför tror jag också att det nu också finns det i MAGA base, hans kärnväljare, hans mest trogna väljare, som börjar lite på höja på ögonbrynen. Mm.
Den här Ghislaine Maxwell, som kommer ett namn till här, som det var alltså Jeffrey Epsteins kumpan och också tidigare flickvän. Hon är också dömd för sexbrott, alltså trafficking, och sitter i fängelse. Till historien hör ju också det att hon då har fått väldigt goda förhållanden i fängelse, så att säga, fått sådana här helt undantag. Hon får ta emot gäster och får röra sig relativt fritt. Och allt sånt. Hon alltså har goda dagar i fängelse. Mm. För att säga det på ren västnyländska här. Så. Det har också väckt en del ont blod. Så här, att här är något mysko nu. Att hon vet allt möjligt. Men att man har fått henne att lova tysthet mot att hon får ha sina goda dagar i fängelse.
Och lägg till att, om jag inte kommer att ha fel, så var det visst justitieministern Pam Bondi som åkte till det här fängelse och intervjuade henne. Hur ofta sker det att en justitieminister som är väldigt högt uppe åker och intervjuar en brottsling? Så det kanske säger också någonting om det här, och det här väcker ju också
och
frågor.
Och efter det mötet just så fick nya
förhållanden. Fängelseförhållanden. Så det här väcker ju också frågor. Det är mycket här som väcker frågor, och därför så är det här en så delikat fråga för de som har tid att sitta på kvällarna och gotta sig i internet.
Mm.
Samtidigt vill jag nog poängtera att det här är ju en förskräcklig historia.
Ja.
Här finns väldigt, väldigt många offer, unga kvinnor som har verkligen behandlats illa. Och det här är ju en förskräcklig grej, och därför tror jag också, precis som Nicolas säger, därför finns det också de som säger att hej, vi måste rätt ska vara rätt, vi måste nu liksom döma dessa som har gjort det här. Och därför tror jag det också, det är inte bara det att det är konspiration, utan det handlar också om att det är unga kvinnor som har behandlat och våldtagits av rika, mäktiga män.
Och därför också är en orsak till att det hände som ingen ännu för några år sedan kanske trodde, nämligen att prins Andrew miste sin titel. Mm. Och att brittiska kungahuset gick ut också och sa i sitt offentliga ställningstag att vi alltid ändå står på offrens sida. Nu undrar jag när de har den här gruppen av Epstein-offer som nu till exempel idag då ska ha en sorts pressträff. Så hurdant inflytande tror ni att de har?
Det är en bra fråga. Alltså, de har ju tidigare också haft olika presskonferenser, ja, utanför kongressen.
Där ska det vara idag också.
Och där ska det, ja, vara idag. Jag tror att säkert de gärna liksom, de blir intervjuade. Sen är frågan vilket inflytande de har i det här, för att det styrs å ena sidan från en lite annan nivå också, och tyvärr så kanske deras utsagor, fast de borde ha stor betydelse, kanske ändå inte har det i slutändan. Och också hur det här spelet nu, hur man styr det här, och det här spelet liksom att rikta fokus på något annat och så vidare. Det är ett väldigt smutsigt spel som pågår just nu.
Vad tror du, Nicolas Kujala?
Jo, jag har varit med den här bedömningen ganska långt. Att det, där, att det är nog intressant att se att liksom vad den här dynamiken där liksom kommande dagarna i diskussionen är, och att lyckas det kanske sen vända om vissa av de här rösterna som man funderar på, jo eller nej. Och sen när vi får liksom längre i den här processen, det här kommer att bli en jättelång process när vi talar om en lag som ska stiftas, och den här lagen ska möjligtvis någon sätt på Trumps bord. Och liksom, kommer den här till exempel att ha en effekt på när lagen är på Trumps bord, tror tyvärr att det inte kommer att ha hemskt stor effekt, utan han gör ju som han själv mest tänker att det är bra, och efter det så blir det sen en process med att vad ska man göra efter veto, har använts och sånt, och då behöver man allt flera röster.
Alltså menar du att kan han vägra godkänna lagen?
Absolut.
Han har vetorätt.
Om att publicera alla dessa, offentliggöra alla dessa dokument.
Så han har vetorätt, och efter det så kan alltså representanthuset och senaten med 2/3 majoritet godkänna. Men då betyder det att man behöver ännu mer röstar för. Att nu räcker det ju med enkel majoritet i representanthuset och sen antagligen 60 personer mot 40 då i senaten. Det här är inte helt bekräftat, men det är nog det som är antagligen siffrorna. Så det kommer nog att krävas mycket före vi kommer till den situationen att man faktiskt publicerar mer dokument. Men den här processen åtminstone är igång nu, och representanthusets talman Mike Johnson har lagt lite mer fart på den här processen också nu, för att enligt lagen så behöver han inte göra något åt saken före december, men det verkar som att han vill få sin del gjort och skicka det här till senaten innan Thanksgiving, som då kommer att hända här småningom också. Och det är liksom, han vill skicka sina ledamöter tillbaka på semester några dagar och ta det här först och få det undan.
Och sen kanske kan man säga att vi här och många av våra lyssnare vet förmodligen mer om Epstein-Fields än många amerikaner som har röstat på Trump i valet för ett år sedan. Varför? Därför att de läser inte New York Times. De läser inte Svenska Yle de inte heller gör är att de ser inte på CNN eller på sådana kanaler som bevakar det här. Och Fox News har haft väldigt lite kring det här. Jag såg några klipp när någon försökte säga att hej, borde vi inte tala om Epstein? Och då tystade hon genast ner. Så om man ser på Fox News och inte läser de här mainstream media som man kallas, så kanske man inte riktigt helt är på kartan heller vad som händer. Sen finns det å andra sidan de som vet väldigt mycket om det här, de som just liksom har grävt ner sig i det här.
Men om processen är lång och det här pågår länge, finns det inte då en möjlighet att det också lyfts upp av det här media som ni nämnde?
Det finns det ju en möjlighet att det här finns framme, men att hur många så kallade news cycles lever det här där och hur mycket nytt kommer det in. Att det måste komma nya saker in hela tiden för att den där intressen ska hållas där. Och sen så kommer vi prata om alla världens andra grejer som händer i USA. Och det är förstås nu när det kommer en massa olika helgdagar och annat. Och då tar man liksom spaltar bort med dem. Och sen så finns det ju en sån här taktik som man har nu använt här ganska mycket på sistone. Att varje gång som det är någon sån här stor skandal så försöker man lite gömma det undan med något annat sensationellt. Och vi kan ju fast spekulera med att USA har flottan ganska nära vid det hela för tillfället. Att är då liksom lösningen krig? Att får man det här nu undan med krig. Och det har varit en lösning som har fungerat ganska bra med att ta mediaspaltet. Vi snackar om olika sorters händelser mellan Östern till exempel, eller med Ukraina, eller Iran eller andra ställen. Så den där tajmingen brukar nog inte vara en slump. Utan det brukar nog finnas någon baktanke.
Och flood zone som man talar om, det här tsunamin så från Trumps administration som har varit hans taktik från dag ett, så har ju fungerat ganska bra.
Vad betyder det?
Direkt när han är illa ute, alla börjar jaga, när det börjar, drevet börjar, så byter man fokus, kommer man med något annat. När det händer det här så bombar man Iran, när det händer någonting annat, att alla talar om tullar, så gör man något, kommer man ut med något utspel som får alla journalister att springa efter nya utspel. Och då är det jättesvårt att bevaka någonting, att då kan Epstein var ju också, Epstein-filen var ju jättehögt på agendan i somras. Då var Trump betydligt starkare än vad han är idag. Och det här är därför som jag säger att det här är det stora testet för Trump. I somras kunde han nu rida ut stormen på grund att han var så oerhört stark just då. Nu har han tappat lite av sin styrka, ganska mycket också. Sen måste jag nu säga om det här med medierna, att många amerikaner läser inte de här traditionella medierna, utan det är ju mycket blogg, sociala medier, podcast och så vidare. Och de influenserna, de som har de här mäktiga podcast i USA, de kommer nog ha en nyckelroll i det här.
Vad är det en nyckelroll då, till exempel om Joe Rogan mitt i allt tar upp Epstein-files?
Joe Rogan har väldigt mycket makt. Världens populäraste podcastare. Om han börjar väldigt hårt gå, så kommer det att ha betydelse.
Absolut.
Intressant. Det här med att anfalla Venezuela, det är andra också som har skrivit om det, har sagt att sitta bara och väntar, att det tar bort fokus från den här besvärliga frågan. Men att det finns en film som, en gammal film, det var Dustin Hoffman i huvudrollen som en sån här spindoktor, eller nej, han blir en regissör som blir ombedd av. Har ni sett den här filmen? Ja. Kanske här, när det nu är fredag så kan man ge lite filmtips. Det är en gammal film, men den heter Wag the Dog. Och det handlar just om när USAs president hamnar i någon sorts väldigt pinsam affär, och så går man till en sån här kille som säger att, ja, att om ni hittar på, vi hittar nu ett krig här någonstans, så det där, då så glömmer alla det här. Och så startar man ett litet krig. Och när de sitter ännu och funderar där, att vilket land ska vi nu välja? Men vi säger att de har gjort det och det. Och så sätter de igång det här kriget. Och det här är alltså en fantastisk berättelse som, när jag såg den, så tänkte att vad skönt att det där inte är på riktigt. Men
vi är nära nog fiktionen.
Helt kort ännu, för den som inte är så insatt i USAs de här system och organisationer som ni båda är. Bara från ABC, hur går den vidare? Nästa vecka är det representanthuset då som röstar. Och då måste de ha, vad sa du, 4 röster?
Det måste vara 218 röster, vilket, om jag har förstått det rätt, så betyder att det måste vara 4 republikaner, för det finns 214 demokrater.
Men de har ju rende. Jag tyckte att jag läste...
Därför försöker han då övertala de här att
ändra
åsikt.
Ja. Det är någon som heter Adelita
Halvas.
Ja, okej. Okay. Det är hon som är den 218.
Ja. Och sen ska det gå till senaten, och de ska också godkänna. Där kan det bli svårt för de här republikanerna. Men där är det som Nikola säger, kommer de här senatorerna att småningom tänka att hej, vi vill också ha en politisk framtid. Eller ska vi bara vara Trumps knähund nu ännu i 3 år och sen har vi ingen jobb mer efter det, förlorar vi valet. De måste också småningom börja tänka på sin egen framtid.
Men vad är tidsspannet på det här du sa, att sen är det senaten, när är sen?
Nu kan jag inte helt det här, och jag tror inte att det är så många heller som kan det.
Talar vi om år?
Nu är det ju, senaten är ju lite komplicerad, för att senatens president är ju vicepresidenten i USA, och majoritetsledaren det där Thun har inte gett någon form av signal på att vad som kommer att hända efter det här. Så det kan nog ta sin tid.
Man kan förhala. Det är annars också ganska komplicerat, det här amerikanska politiken. Det är liksom hur man kan förhala. Och sen när det plötsligt händer någonting mitt i allt, när ingen har väntat sig. Och sen kan det igen vara... Att det fungerar inte riktigt som vi är vana, att det är ordning och reda och en tidtabell.
Så kan vi ännu kanske notera, vi inte tar det här för mycket på sidospår, men att till exempel den här nya shutdown-deadlinen, så den är väl slut av januari, vilket betyder att det finns en risk att om man får ett mera budget behandlat så februari, så börjar man stänga staten igen. Och sen är det kanske samma läge som vi var för någon halv månad sedan, att det finns ju sätt nu att liksom börja sakta ner de här processerna också, om det finns en vilja från majoritetspartiet där i det här fallet. Men att i något skede kommer den upp på det där bordet innan.
Men det sagt, Epstein-filerna kommer inte att försvinna.
Nej.
Ja, så om det trycket finns kvar hos den stora allmänheten på det här och nyfikenhet, för det handlar ju också om det, de vill se namn. Vem finns i de här listorna? Ja. Jag är helt säker på det. Att oberoende från vilket parti det är, så då försvinner det ingenstans.
Nej, det, så är det.
Bra, tack för den här diskussionen Daniel Olin och Nicolas Kujala. Var det som ni hörde här, Nicolas Kujala är alltså ordförande för Democrats Abroad Finland och också medborgare i USA. Och Daniel Olin är Svenska Yles tidigare korrespondent i USA. Mitt namn är Bettina Sågbom, jag önskar er ett skönt veckoslut och tackar för sällskapet.